Stockholm. Så jag har faktiskt bott i Göteborg i 8 år här nu till sommaren. Som de första åren så pendlade jag upp till Stockholm. Men sen så blev jag anställd av föreningen Linnéhuset. Och de var ganska tydliga med att säga att det här ska inte bli en församling. Utan vi vill ha dig som missionär och ta hand om folk och sådär. Så det började jag med. Och så gick jag ut och försökte vinna lite människor och samlade lite och hade någon gudstjänst och lite sådär. Och på den resan så var det en del som faktiskt upplevde att det finns någonting verkligt med den här Jesus. Att det är ljuset som kom in i världen lös så starkt in i dessa människors liv. För de valde att ge sina liv till Jesus och säga: jag vill att Jesus ska vara min herre, Jesus ska vara min mästare och jag vill följa honom i alla mina dagar. Så de ville döpa sig. Och när man döper någon så personlig tro, det är ett personligt möte. Det är du och det är Jesus. Men tro är aldrig individualistisk. Den är alltid i gemenskap. Så när man döps så döper man till Kristus och man döps in i församlingen. Och man blir en del av hans kropp. Så vad har man då dessa människor? Jo, då är det ju ganska naturligt att då behövs det en församling. Och då så bestämde vi för 3 år sedan denna söndag faktiskt att vi startar en församling. Och sen dess så faktiskt har vi har på de här 3 åren döpt 90 stycken. Ja, det är fantastiskt där det är. Ja. Och sen så någonstans 135 plus som är medlemmar i församlingen. Största gudstjänsten hade vi för lite tag sedan här i höstas. Då var vi faktiskt 210 stycken. Och sen så förra söndagen var vi kanske 85 eller någonting och så pendlade någonstans däremellan. Sådär, va? Så att, någonting har hänt och någonting rör sig. Och för det som är intressanta med att göra den där resan, det är ju den att vi har bestämt... Ett glas vatten! Ja, väl, det var det klibbar. Jag är nog nervös eller någonting. Men när vi gör detta så har vi fokuserat på att egentligen inte göra så mycket inåt. Så vi har ingen söndagsskola än till exempel. Vi tänkte att ja, men det har alla andra kyrkor. Så vi tänkte att vi behöver inte göra det då. Och sen så var ju alla andra kyrkor, men de har ett ungdomsarbete. Ja, då behöver inte vi ha ett ungdomsarbete. Och så tänker vi, vad är det kyrkorna och vi behöver göra för att uppfylla det uppdrag som Jesus har gett oss? Vi ska gå ut och göra alla folk till lärjungar. Och det är ju den att börja prata med människor och röra sig. Och det är ju svårt för vissa som inte är lika frispråkiga och lättalsamma som Mattias. Utan vi tänker, vi hjälps åt. Så har vi gjort olika saker i klunga eller klump precis utanför Linnégatan. Och så har vi sett att vi tar oss utåt. Och det är vad vi har gjort. Vi har egentligen inte gjort speciellt mycket inåt. Väldigt få ledarsamlingar. Vi har haft en församlingsdag på 3 år. Tack så mycket, Svenne. En församlingsdag på 3 år. Men ändå så är uppfattningen den att folk tycker att det är en väldigt härlig gemenskap. Trots att vi inte har egentligen gjort någonting för att den ska bli en härlig gemenskap. Så har det blivit en härlig gemenskap. Kenny, nu har jag pratat en liten stund. Kan inte du komma och ta den här mikrofonen här? Nu då.
Då behöver ingen mick.
Jo. Nej, men de kanske spelar in det eller de har någon närradio eller det kanske man inte har längre.
Ja.
Ja, du.
Går inte härifrån.
Nej. Vad heter det? För det första, det fanns en tjej som heter Maria som kom till Linnékyrkan ungefär för 1 år sedan. Och hon när hon kom dit, hon hade hämtat henne på en New Age-mässa i Kungälv. Och börjat prata om att det finns ett annat ljus. Och så hon kom till Linnékyrkan och första gången jag träffade henne så pratade hon om att det finns så mycket mörker och det finns så mycket andemakter och det finns så mycket. Och pratade med henne idag så det enda hon säger att det finns så mycket ljus och det finns så mycket Jesus.
Amen.
Och den här tjejen kände du. Du hade jobbat tillsammans med henne. Ja. Och så kom hon någon gång här nu i höstas och sa till dig. Ja. I december kanske till och med.
Ja, september var det. Jag råkade ut för en MC-olycka och hamnade på I20 och kom till Sahlgrenska sjukhuset. Men saken är den att när jag ligger på I20 så är de...
Hör ni eller ska vi lyfta morfin upp mikrofonen? Ni hör.
Så går de med morfin Och när jag vaknade efter en stund, så det första jag ser är en klar på himmel så här. Och så lite bomullstussa så här. Och då tänkte jag så här att okej, det är så här är det att vara död. För jag trodde jag hade dött. Och jag känner alltså ingenting ifrån på kroppen eller någonting. Jag visste inte var jag var någonstans. Men jag trodde jag var död. Efter en stund så började jag känna att jag hade tänder i munnen. Så tänkte jag, vad ska med tänder till när jag är död? Så det var ju konstigt. Efter en stund så kände jag att jag hade tunga. Jag tänkte, vad ska med tunga till när jag är död? Jag var fullständigt övertygad om att jag hade dött på E20. Där. Efter en stund så kände jag efter att, men jag andas ju inte. Ja, men jag bytte andas om jag är död. Och efter en liten stund så fylls kroppen med syre. Och då tänkte jag, men varför ska jag andas om jag är död? Det stämmer liksom inte det, va? Och sen den dagen så började jag leta och leta efter någonting. För jag var ju fullständigt övertygad om att det var min Herre Jesus som hade räddat mig där på E20. Och innan jag försvinner iväg på E20 så kommer en dam och sätter sig framför mig. Så säger hon så här, hej, nu tar jag hand om alltihopa, nu ska du få sova gott. Och 3 andetag senare så var borta. Jag kommer till Sahlgrenska sjukhuset. Jag hade brutit ett ben i foten. Och lite blåslagen och så. Men sen var det ingen mer. Så jag var hel. Jag kunde lika väl ha kört igen mig. Hade detta hänt 5 meter innan så hade jag kört rätt in i en betongpelare. Så att helt klart var det. Gud hade ett uppdrag för mig. Och jag började leta. Och träffa Mary som sa till mig att följ med till Linnéakyrkan.
Får jag rätta till det där? Ja. Sa hon inte att du skulle döpa dig?
Och efteråt.
Ja, efteråt.
Ja. Så när vi kom in till Linnéakyrkan så kände jag att nu är jag hemma. Det är detta jag har letat efter. Med vår församling, med mina bröder och systrar. Och då sa Mary så här, döp dig. Nu backar vi tiden 35 år. Alla människor har psoriasis latent liggande i kroppen. Det måste hända någonting för att ni ska utveckla psoriasis på kroppen. Och jag miste min son, 3 månader gammal. Därefter så blev jag full med psoriasis i kroppen. Armbågar och knän och vader och håret. Och fick latros i mina leder. Och satt i rullstol i 2 månader. Och genom läkare då med mediciner och sprutor och salver och ljusterapi och sådana här saker. Så har jag haft fruktansvärda kramper. När jag döptes.
Du kom och så säger man att du ska döpa dig. Mm. Och då så kommer vi att prata ihop oss lite där. Mm. Och då så ber jag Andrew. Ja. Vi har 3 pastorer i Linnéakyrkan och Andrew. Mm. Och då så börjar du prata med Andrew. Mm. Och ni börjar prata om Jesus. Mm. Har du tagit emot Jesus i ditt hjärta och sånt här?
Nej, ingen konstighet.
Men egentligen det så. Min uppfattning är att ni nästan bad en frälsningsbön. Där att ni tillsammans
var. Ja, för jag öppnade mitt hjärta för honom där inne.
Ja, vilket gjorde att egentligen så blev du ville döpa dig innan du blev frälst.
Ja, just det.
Ja, det var bara, det är lite bara härligt.
Ja, det är sant. Det är sant.
Mm. Ha. Det kanske inte är konstigt för dig, men det är lite konstigt, för de som sitter här. Att man kan vilja döpa sig innan man blir frälst.
Okej, okay. För mig var det inga konstigt.
Nej, jag vet det. Det är inga konstigt.
Grejen var den i alla fall att jag döpte. Innan jag döpte så har jag alltid haft svårt att gå ner från bussar och spårvagnar. Så man har sånt rör, så när man tåg det så går man ner så. När jag döptes så var det, och det värsta tiden det är alltså när det ligger på plus minus noll eller det är minus 2 grader och så regn, då fruktansvärda problem med mina fötter. Och så döptes jag och det var som att man hade sprungit ett maratonlopp innan man kom upp för trappan upp. Och jag var helt färdig, jag var helt slut ifrån graven. Men jag reagerade inte liksom mer på det, mer än en vecka, 2 veckor senare så gick jag ur en buss. Och bara gjorde så. Och gick. Och jag reflekterade att det var något som inte stämde, va? Jag hade inte hållit emot med stången. Idag är jag smärtfri. Helt och hållet. Jag har ingen psoriasis på min armbåga. Jag har ingen psoriasis på mina knän. Det enda jag kan se, det var Jesus som tog all den skiten jag hade när jag begravdes i doprummet.
Varför bara stänga in det var ingen som bad för dig? Det var ingen som bad för dig att du skulle bli hela?
Nej. Alltså, det är ingenting som har bett om. Nej. Utan det bara hände alltså. Ja. För jag trodde ju annars att jag skulle bli av med min reumatisk värk efter 35 år. Nej. Alltså det bara kom.
Det är också lite speciellt. Ja. Så vi försöker be så mycket. Och sådär. Fortsätt.
Ja. Så idag lever jag, har mitt liv börjat om från när jag är 60 år. Jag har alltså ingen värk, jag har ingen psoriasis. Jag ska få min lägenhet nu idag eller imorgon. Jag ska flytta ihop med en tjej. Alltså det sprutar, alltså jag är helt, alltså vad ska jag säga? Jesus tog min skit.
Det funkar med Jesus.
Det funkar, definitivt. Och jag tror att jag ska klara av att be de människorna som våldtog mig när jag var barn. Att jag ska be dem om förlåtelse.
De bodde alltså på fosterhem, va?
Ja, fosterhem, ja.
Ja, och det var där de mest ökade.
Och det blev vi våldtagna, de här barnen som var där uppe då. Så hade de ett torkrum där nere då. Så de lattpersonerna kom och så bara de valde ut ett av barnen. Och så bara de ner i torkrummet där. Och jag vet hur många gånger man låg där på kvällen och tänkte... Nej, man hörde när det kom en nyckelknippa, för det var massa nycklar på sådana här ring, va? Så hörde man det när något annat barn åkte ner. Så tänkte man, tack, jag klarar mig denna gången. Nej, jag kan inte räkna hur många gånger man har hamnat i torkrummet.
Du, sen var det så här, de pratade om bön här. Mm. Kan inte du berätta, är det svårt att be? Är det lätt att be?
Det är görligt. Det är det lättaste som finns. Det kan, men det är alltså seriöst, det kan inte vara fel. Det kan inte bli fel. Jag gör det i spårvagnarna, jag gör det på bastun, alltså, det spelar ingen roll var man är. Jag tar mitt kors och så lägger jag det på läppen och så ber jag. Ja.
Ber du högt eller tyst?
Bägge delarna.
Ofta?
Ja.
Länge?
Ja, varje dag. Flera gånger om dagen. Och jag, alltså, när man ber, eller jag, så måste man stanna upp när man ber. Eller jag måste stanna upp när man ber och se på svaren. För ibland kanske det är det att det kommer ett ord till en. Utan det kan vara någonting som man har gått förbi. Att man stannar upp och tittar.
Kan inte du be för församlingen här och för Öckerö att det ljus som du har fått uppleva, att de ska få uppleva det ljuset ännu mer. Strålglansen ifrån honom. Mm. Nimbus, strålglans.
Så här låter det när jag ber när jag är ensam. Älskade Jesus, du går vid min sida. Älskade Gud, du visar vilken väg jag ska gå. Älskade ande, du har fyllt min kropp. Välsigna alla de människorna som finns på Öckerö. Välsigna deras församling. Välsigna alla de människorna som inte har ett hem. Som går där ute i kylan och inga kläder eller värme. Välsigna Linnéakyrkan som står och delar ut mat på torsdagar. Jag har en liten historia där. När hon stod där och delade ut korv så kommer en gammal tant. Hon hade kläder som en Michelin-gubbe. Hon hade en enda tand kvar i munnen. Och jag frågade damen så här, vill du ha en tjock korv eller smal korv? Så tittade hon på mig och så sa, ja, det var länge sedan jag hade en tjock korv. Och hennes ögon glittrade när hon fick sin korv. Så det är alltså...
Ber du så här?
Ja. Ja.
Tänk, man kan be både upp och ner och fram och tillbaka. Fantastiskt, Kenny. Vi måste... Alma... Det är inte lätt att göra saker i Sverige sådär. Men det, liksom, det krävs en viss typ av liksom, mentalitet. Och man måste vilja någonting ganska mycket. Och den här lilla tjejen, det är mycket vilja i henne. Vad ska du säga, säger hon. Jag ska hitta någon väg här. Men du lämnade Stockholm, sitter i kyrkan och du går bibelskola där uppe och kommer från Norrtälje. Landar. Varför kom du till Göteborg?
Jag gick en bibelskola i Stockholm där Jakob var och undervisade lite. Och när en av pastorerna, Andrew, var där och berättade lite om Linnéakyrkan. Och så kände jag att Gud talade till mig att, ja, men Linnéakyrkan. Och jag bara, ja, jag vet ju inte så mycket. Jag visste ingenting om Linnéakyrkan. Visste inte hur... Det var ganska onaturligt att jag skulle flytta till Göteborg. Generellt så. Men sen sa jag till alla att jag skulle flytta till Göteborg.
Och så landade du där.
Ja, precis.
Jobbar på det här tåget fram och tillbaka
precis.
Till Stockholm.
Precis. Och då, det löste sig med boende. Allting bara löste sig. Det var helt sjukt. Och sen, då, jag visste inte vad jag skulle göra eller var jag skulle bo. Jag visste ingenting. Men jag visste att jag skulle till Göteborg. Och sen är Linnéakyrkan. Precis som Gud talade om. Och så var det så här, men vad tror vi att Gud vill göra här? Och jag tänker, eftersom jag är 22, så var men nu kanske är en bra tid just med ungdomar. Och Linnéakyrkan har ju då som sagt inget ungdomsarbete eller inga ungdomar. Och jag gillar ofrälsta mer än ofrälsta, kanske. Så att vi drog igång en ungdomsgård och försökte och kämpade lite där i våras, ska man säga.
Det är det jag tänker du kunde berätta.
Vi kämpade lite och det gick inte så bra. Ni vet, man försöker med marknadsföring. Man pratar med alla man träffar på Lidl och överallt. Liksom. Man kom till ungdomsgården så här. Och det var inte så här, det slog inte igenom as hårt, utan vi kämpade. Det var svårt med ledare, inga ungdomar. Så vi hade inga ledare eller ungdomar. Så här. Och sen i höstas så var det så här att jag bara, men Gud, vill du att vi ska dra i det här? För vi har ju varken ledare eller ungdomar. Ska jag dra i det här ändå? Men tänk om det kommer ungdomar.
Gud hade Alma.
Ja, han är väldigt trofast. Så att Gud sa till mig då att men du ska köra på ändå. Och då var jag så här, Jesus, vad gör vi om det kommer folk och vi inte har ledare? Eller tvärtom, att det båda är dåligt. Men sen hörni, Gud är ju trofast. Så det gick som i ett. Så fort det kom ungdomar, då hade vi helt plötsligt ledare. Så det bara kom en massa ledare. Och kom ungdomar.
Dra tillbaka en sekund. För ni öppnar dörrarna. Och ni förbereder mat. Och ni står där och kom in. Hur många veckor stod ni där så kom in utan att det kom någon?
Ja, alltså på våren då hände det ganska många gånger. Men på hösten så kanske det hände 3 onsdagar. Då vi taggade, liksom, la upp massa kakor, fixade mat. Och så satt jag en kille som heter Emil där och bara, undrar om ungdomar kommer idag. Och så kom det inga. Nej, kanske 3 gånger. Men eftersom Gud hade sagt att vi skulle öppet så fortsatte vi. Och sen började det komma ungdomar. Först kanske det kom 10. Sen drog de med sig ännu fler, så 15. Så nu, de senaste gångerna så har vi varit kanske 30 kids från närområdet. Eller minst 30 kids har det varit. Det har varit 30 kids.
Mm. Och det är ju så här, ni kanske inte ber och liksom predika speciellt mycket. Utan i onsdags hade ni...
Vi hade disco i onsdags då. Så då, den här Emil, innan han blev frälst, så var han mycket ute som DJ. Så han hade ett DJ-bås, eller en kompis som hade... att vi körde högstadiedisco i onsdags.
Den här Emil, han skulle egentligen varit med här idag. Emil flyttade in på ett av våra boenden för 1 år sedan, i november. Och då var han skinn och ben och hade bott i ett tält någonstans i skogen här sen sommaren. Men det började bli så kallt där i november så han kände att jag kan inte bo i tält längre. Och då gick han till sin socialsekreterare och så hjälpte dem. Och så kom han in på våra boenden och sen utifrån det... Så idag så är han ledare och en som bär. Han är faktiskt till och med anställd på lite timmaanställning på Betelskeppet. Så man kan säga
han är ju helt fantastisk. Han har ju gått från att man kanske, när man träffade honom för ett år sedan, så var det lite så här, oj, går det här liksom så. Men nu är han den som, han är ju alltid där, han är alltid och fixar flera timmar. Han tänker det för, alltså han är så stabil. Så häftigt. Så att Gud skickar både ungdomar och ledare.
Mm. Och så... Gud är stor, Kenny. Nu ber vi en bön.
Jesus, jag tackar dig för att vi får komma hit. Vi tackar dig för den här församlingen på Nimbus på Öckerö här, Gud. Vi bara ber om välsignelse över ungdomsarbete. Välsignelse över utåtriktade satsningar de har här. Vi ber att det ska få blomstra. Att du ska dra människor som hungrar och längtar efter dig hit. Du ska välsigna de ledare som är här. Att du ska göra det verk som du har gjort i Linnéakyrkan, att det ska få föras vidare och verkligen ska få blomstra på samma sätt här. Amen.
Amen. Härligt. Har ni lika mycket scouter här som ni hade på den tiden? 100 eller vad det nu än var? Det är fantastiskt, är det. Vi sprang här då. Fram och tillbaka och lekte vid något tillfälle. Men då var det linjer här. Men de är inte kvar, säger jag. Vad säger du? Ja, du bytt gal. De är inte uppslitna, de där linjerna. Nej. Vad heter det? Nu vet ju inte jag vad klockan är. Inte ni heller knappt. 5:12. Det är lugnt. Jag har ju inte ens öppnat Bibeln än. Men vi får väl bestämma vilken väg vi ska ta då. Okej, psalm 1. Nu är det så här att Mattias, han ska ju predika in i Linnéakyrkan på nu i eftermiddag. Så vi fick ju en powerpoint i ordning ställd av honom här tidigare. Och det var ordning gjort och den är så vacker och den är så fin. Och sådär va. Och så han kom ju förberedd och sådär. Och jag kom med en liten post-it-lapp här innan och sa de här bibeltexterna. Men jag har en ordning på mig också. Jag har fått ordning med åren på det här med. Även om jag pratade med en pastor här. Är det okej att jag pratar lite? Ja. Jag pratade med en pastor här i veckan, Trollhättans pingstpastor, som jag åkte upp till och satt ner och pratade med. Och när jag pratade med honom så sa han efter ett tag så här, du skjuter rätt mycket på volley, sa han. Ja, han menar att jag kanske inte alltid gör som alla andra och håller mig till den ordningen. Men det viktiga tror jag är att man är sig själv, att Kenny får vara sig själv, att Alma får vara sig själv, att Dick Simonsson som kom in här får vara sig själv, att vi alla får vara oss själva. Och jag tror att det är en förutsättning för att Gud ska kunna använda oss. Att den här mångfalden av människor som vi är, precis som vi är. Jag skulle ju aldrig ta mitt kors som Kenny gör, pussa på det. Så ni skulle se att när vi kom in här i lokalen, första Kenny gjorde, det var att han gick fram här och böjde knä vid korset och sådana här saker. Det gör inte jag, men Kenny älskar att vara runt omkring mig och jag älskar att vara runt omkring Kenny. Och vi kan trivas i samma församling. Varför kan vi trivas i samma församling? Jo, för att vi bara har en herre. Vi har inte 15 herrar. Vi har bara en konung. Det finns bara ett ljus. Det finns inte 15 ljus, va? Och det finns bara en väg och det finns inte 8 vägar. Allting leder åt samma håll till han som en dag ska komma tillbaka. Eller hur? Det avgörande för att jag brukar säga att det finns några händelser som är avgörande för att liksom, din tro ska ha näring och kraft och inte bli en sekulariserad liberal tro. Och jag brukar dra dem in i jungfrufödseln som är, den är lite märklig. Ni måste hålla med om det. Eller? Det är inte någonting som jag direkt naturligt Jakob tror på. Ja. Och uppståndelsen ifrån det döda. Det är oerhört märkligt att denna man läggs. Det först hänger då, sen läggs den i den här graven och sen så tar det 3 dygn där och så står han upp. Va? Det är lite märkligt. Det jag håller fast. Där är min tros kärna. Och sen så har jag en berättelse som jag tycker som är viktigare än vad du tror kanske. Och som är mer avgörande för ditt hopp än vad du normalt springer runt och tänker varje vecka. Och det är faktiskt himmelsfärden. För om du tror på himmelsfärden så vet du också att då sitter han idag levande på faderns högra sida. Och han lovar att komma tillbaka. Så mitt hopp är det han som kommer tillbaka. Som föddes utav en jungfru. I en skörhet där ingen kunde se att han var konungarnas konung och herrarnas herre. Annat än den som Gud öppnade ögonen på. Han kom, han som var full av härlighet. En sådan härlighet som den enfödde har fått utav fadern i prologen i Johannes. Han kom med nåd och han kom med sanning. Han vandrade omkring och gjorde sitt avtryck i människors hjärtan. En historisk levande person som formade de människor som fanns runt omkring honom till att bli lika honom. Men anden var tvungen att öppna ögonen. Hjärtats ögon är tvungen att öppnas för att du ska kunna se den som han verkligen är. Hoppet. Han ska komma tillbaka. Dessa tre är avgörande. Det avgörande också är att du tror att han har uppstått ifrån de döda i en fysisk form. Han är inte en ande som uppstår ifrån de döda och vandrar omkring. Utan de kunde röra vid honom, de åt med honom och de vandrade. Han vandrade in och ut i deras gemenskap i 40 dagar innan du har himmelsfärden. Och det är ett avgörande att du tror att han uppstod i en fysisk kropp. Det är saker och ting som vi kanske inte bara så där naturligt tänker på varje dag. Men det är helt avgörande. Och när du tror på de här sakerna. En jungfru som blir havande. Uppståndelsen från det döda, himmelsfärden, att han ska komma tillbaka. Vet du, då blir din tro rätt märklig. Hur sekulariserad miljö du än rör dig vid, eller hur religiös miljö du än rör dig vid. Det är häpnadsväckande berättelse, men det är grunden för din tro. Det är kärnan i det. Det är fundamenten som inte går, kan inte bara rycka bort dem lite hur som helst. Och när de får vara din bergfasta grund, tänker jag så här med, han måste nog kanske kunna gå på vatten. Så jag har svårt att tro på det, men lika svårt som jag har tro på jungfrufödsel, uppståndelse från den döden i himmel, så att han då sitter på faderns högra sida och ska komma tillbaka. Jag tänker mer att som min son, så har vi något tillfälle för att bo här och han bor i mitt hjärta. Men hur kom han in då? Så tänkte han en liten stund, så sa han, ja, genom munnen. Och då tittade han på mig och så sa han så här, du, kommer han ut där då? Eller hur va? Så de är finurliga de här barnen, men det är liksom inte en sån Jesus vi har. Som inte går ta på, som inte är verklig. Jesus är mer verkligt än allting som du har runt omkring dig. Det är någonting som är hållbart, fast och som fungerar genom alla skeden i livet. Så de här berättelserna, ja, är Jona, fisken och de här, är det bara metaforer, berättelser om någonting djupare? Ja, det är det också. Men de är där i Bibeln. Och vet du vem som legitimerar och säger att du och jag ska tro på det? Det är Jesus själv. Jesus själv deklarerar och säger, från Abels bro till Zakaria bro. Bibeln för judarna var annat upplevt, var sista boken. Så han innefattar hela. Och han säger själv att allting som det står om mig i lagen, profeterna, i salmen, allting det, jag säger så. Är det. Och inte en liten jota ska missas, utan allting ska gå i uppfyllelse. Jesus bekräftar Sodom och Gomorra som historiska platser. Inte bara några flummiga saker som inte har hänt. Utan han säger och talar om Sodom och Gomorra. Han talar om profeterna. Han bekräftar Jeremia, Jesaja. Hänvisar till deras messianska profetior. Om att en dag skulle han komma. Han som ska bära med världens frälsning. Han ska komma. Han säger själv. När han sätter sig i synagogan, de ger han profetboken Jesaja. Han öppnar kapitel 61 och läser, Herrens ande är över mig. Han tar en profetbok som pekar på han själv. Han säger i dessa dagar, här och nu så har detta gått i uppfyllelse. Jag är. Jesus kan inte vara någonting utav mitt emellan. Han är alltid bara en enda sak, en fullständig sanning. Eller en fullständig lögn. Det kan inte finnas någon mellanväg. För Jesus själv hävdar sin plats över alla andra platser. Sin person över alla andra personer. Han är Messias eller är han inget. Det var han som byggde den här församlingen. Det var han som frälste dig. Det är han som tar hand om din familj. Det är han som är herre över den här församlingen, över Linnea, kyrkan. Det är han som är herre över alla församlingarna. Vi hänger ihop. Han är i centrum för allt som vi gör. Kyrkan i byggnad är inte det som Gud först främst bygger. Han bygger dina och mina liv. Och han vill att han skulle få vara i centrum för det. I psalm 1, är det okej att vi inte att vi inte läser, men jag hoppas ni uppfattar att jag försöker hålla mig till bibelord. Och så binder jag in det i bibelord. Så kommer jag lite längre än vad jag tänkte säga. Och är det okej? Okay? Ja. Så psalm 1, så där har du att om du vill förstå vem Gud är, det står att du ska lyckas väl i livet, så ska du begrunda Herrens ord dag och natt. Och då blir du som ett träd planterat vid vattenbäckar, och då ska du lyckas väl. Vad är det att lyckas väl? Lyckas väl? Kanske är det så som Paulus säger när han börjar skriva sina brev och skicka runt. Att lyckas väl är att Gud ska få verka i dig och mig i både vilja och gärning. Det kanske är att lyckas väl. Det skulle i alla fall jag vilja säga, att det är att lyckas väl i Herrens ögon. Att lyckas väl i dina ögon, ja, spelar det någon roll? Det är ganska subjektivt. Det blir dina känslor, vad du tycker är viktigt, formad i just den här kulturen. Och inte för 100 år sedan när vi sjöng som den sång var skriven. Och inte för 1500 år sedan heller. Utan att vad du anser lyckas väl är format av den här samtiden. Det kan ju inte vara det Gud menar när han säger att du ska lyckas väl. Med Porsche, Ferrari eller vad det nu än må vara. Liksom. Det är ju inte det som säger, om du lever och begrundar det här ordet dag och natt, så blir det som ett träd planterat vid backen. Då ska du lyckas väl. Då ska du ha jättefin båt. Eller så. Det kan ju omöjligtvis vara det. Så vad menar psalmisten när han säger att du ska lyckas väl? När du är planterad vid den vattenbäcken. Det vill säga där du begrundar och mediterar över det som är Herrens ord. Det måste ju vara att du ytterst sett förstår att du är älskad utav Gud själv. Att han värnar om dig, att han vill vårda dig, att han vill omsluta dig, att han vill leda dig, att han vill att du ska förstå är att han är en god far, en god Gud som vill vara där för dig och mig. Det måste ju i Herrens ögon vara att lyckas väl. En människa som förstår vem Gud är. En människa som ger sitt respons till Gud. En människa som säger, jag vill förstå mer om vem du är och jag vill att ditt liv ska bo. Det måste vara en människa som lyckas väl i Guds ögon. Förstår ni på resan? Så när det står det här, lyckas väl förstå och begrunda det dag och natt, så är det ju samma saker som Paulus säger. Du har Jesus i mitten här, så det är Paulus här när han börjar skriva. Paulus ger samma uttryck för det här. Han säger att du ska leva utifrån det som är Guds liv. Närheten till Gud är din näring. Närheten till Gud gör att ditt liv pulserar. Paulus här. När Jesus kommer här och säger att du ska leva inte bara utav det som finns i den här världen, utav det bröd och det kött, utan leva för det ord som kommer in, så säger Jesus att näringen för ditt liv finns djupast sett i begrundandet utav vad Gud själv har sagt, vad han har låtit komma ner i lagen och profeterna och så vidare. Jesus ger ett uttryck när han säger det, till exempel i bergspredikan, när han ger ett uttryck för att han vet vem du är, hårstråna på ditt huvud, han vet vem du är, han vet var du kommer ifrån. Profeten Jeremia ger ett uttryck för att jag blir ju kallad utav dig, Gud. Profeten säger, Gud säger till mig och jag säger till er att det finns en kallelse över mitt liv. Redan i moderlivet så blev jag kallad utav Gud själv. Och Paulus säger sen i Galaterbrevet att han som utvalde mig i moderlivet, han har gett mig ett uppdrag att predika evangelium. Det hör ihop. Jesaja, Jeremia, dessa stora profeter i Gamla testamentet, 600-700 år innan Jesus kommer. Sådana specifika profetior om vem han är, vad han ska göra och vad han ska uppfylla. Och Jeremia, Jesaja, speciellt kanske Jesaja, i kapitel 42 i Jesaja bok, så säger det, havsländerna, de längtar efter att få höra det här. Första versen, Herrens ande ska komma över min tjänare. Och min tjänare så sprider ett budskap. Havsländerna, de längtar och de trängtar efter att få höra det här budskapet. Och budskapet ska nå dem tills världens frälsning. Långt, långt innan du och jag förstod att Gud älskade dig och mig,
så hade Gud börjat tala till profeterna och bereda en väg för att Jesus skulle komma. Så när Jesus kommer och säger Gud älskar alla, så var det en bearbetning genom anden hela historien för att komma fram till att Messias kommer och säger här är jag. Nu har det gått i uppfyllelse. Hela världen ska få höra att Gud är en god Gud. Och han har en plan för varje persons liv. Han har en plan för varje nation, varje stad, varje folkgrupp. Men också för varje person. För en Gud, en god Gud för alla, så är han det också för dig. Det är så Gud funkar. Att han hela tiden arbetar med mångfalden, med alla. Men han arbetar också med dig. En del liksom vill vända och vrida på det och göra för mycket av det. Det är min resa med Gud. De blir så nästan individualistiska i sitt sätt att förhålla sig till skriften och förhålla sig till livet med Gud. Så det finns liksom ingen annan, bara jag och Gud. Det där blir helt fel. Det blir utanför skriften. Men en del så blir så här, men det handlar egentligen inte alls om mig, utan handlar bara om vad Gud gör generellt i kyrkan. Och det blir också fel. För Gud är personligt intresserad av alla. Och personligt intresserad av dig. Det är därför som vi kan säga Gud är en god Gud. Inte bara för alla, utan för dig. För mig. Jesus ser in i ögonen på dem han möter. Och talar om hur värdefulla och viktiga de är. Har ni tänkt på den berättelsen? Det finns ju ingen klocka här, va? Jag vet att en är det ingen som har somnat. Men grejen är den här, att när någon somnar så tar jag det som ett tecken på att ni är väldigt trygga och inte så oroliga att jag ska säga någonting konstigt. Så ni får ge någon annan signal om ni vill jag ska sluta. Hur länge ska jag hålla på? Nej, men det kan man inte säga till mig. Kör på. Det går det inte. För då är jag med själv och då kommer vi att gå hem imorgon. Jag håller på 20. Kvart. Så länge till. Nej, men vi tar... Ni som inte känner mig så vet om och så där. Vi kör 9 minuter till. För sen ska jag försöka avsluta på det och då blir det någon minut till. Hon är 11 minuter över. Jag ska försöka sluta över 20 över. Men nu får ni hjälpa mig vad jag är. Jo, kvinnan. Den här kvinnan vid brunnen som kommer dit och ska få och hämta vatten. Och Jesus är där. Och det här mötet är bara märkligt i sig. Men det finns några saker i den här texten som förmodligen eller kanske du inte har tänkt på som kan vara kanske avgörande för hur du och jag kanske ska förhålla oss till människor som är runt omkring. När hon kommer och de börjar samtala så säger Jesus det uppenbara. Han säger att det vattnet som du hämtar här gör att du blir törstig igen. Men det vattnet jag ger är ett vatten som ger evigt liv. Och hon funderar över detta. Hur är det möjligt? Hur är det möjligt? Men så säger hon det som du och jag säger när vi blir för individualistiska i våran tro. När vi blir för ego, när vi blir för jag, när vi blir för mycket inåt. Hon gör det som du och jag så ofta gör i våran tro. Vi säger, men du, Jesus, om det är så, kan inte du ge mig det vattnet? För då behöver jag inte gå hit igen. Och hämta vatten. Och så säger jag vill ha det Jesus. Men jag vill ha det Jesus. För min lilla skull. Jag vill ha det Jesus för att jag är lite slitsamt liksom. Jag har lite ångest just nu. Så nu ska jag ha Jesus. Och lite slitsamt att gå hit och hämta vatten. Jag vill ha en quick fix. Jag vill ha en väg ur. Hjälp mig. Hjälp mig. Jag vill ur den här. Så, men du Jesus. Jag har gått hit nu i många, många år. Och jag har liksom försökt hämta det. Jag orkar inte hämta det vattnet. Men har du det? Ge mig det vattnet. Och så blir det mötet som skulle bli livsförvandlande. Det mötet som skulle göra att dina ögon öppnas för en sann evig Gud. Allsmäktig fader. Han som är början och slutet. Han som råder över allt och har allting i sin mäktiga hand. Helt plötsligt så handlar det om, kan jag inte få det här? För då behöver inte jag. Och så har vi tagit ner Jesus. Vi har tagit ner den allsmäktige guden till en plats här nere. Där det bara handlar om vem jag är.
När ingenting handlar om det först och främst, utan vem han är. Och Jesus till och med talar om för henne sina bekymmer i livet, fem män och så vidare. Och när han säger de där sakerna så blir ju inte kvinnan deprimerad. Och kvinnan blir ju liksom inte skamsen, även om hon säkert känner skam och skuld. Men hon säger att det han har, det vill jag ha mer av. Och så blir hon ett språkrör och talar om för bygden. Kanske är detta Messias. Fokuset ligger inte längre på, kan jag få lite hjälp med mitt vatten? Fokuset har skiftat och gått till, från att vara jag, mig och mitt möte, till han, den levande. Det är det fokuset som Gud vill få dig och mig i våran tro att skifta ifrån. Att vi förstår att när det handlar om han, och vi förstår vem han är, så kommer du att förstå hur älskad du är. Hur omfamnad du är utav Gud själv. Hur han vakar över dig och hur han leder dig. Inte för dina egna ambitioner eller egoistiska jag, mig och mitt varianter. Utan för att han är den han säger att han är. Och så det är därför det är så viktigt att ta de här profetorden, till exempel Jesaja 42 då. De säger att havsländerna väntar. Och Jesus vandrar här omkring och säger att alla är detta budskapet för alla hedningar, för alla människor är det här budskapet för. Inte bara för Israel, inte bara för judarna, utan för alla människor. Och när han står där och ska lämna dem i Johannes kapitel 28, 19 och 20 och så vidare. Gå ut och gör alla folk till lärjungar. Ni måste ut och tala om det här budskapet för alla. Alla behöver ha det här budskapet. Alla måste få veta att det är sant. Att du kan bli född på nytt. Att ljuset kan få komma in. Att mörkret kan få ge vika. Att du kan få någonting här som är livsförvandlande, så som ni hörde Kenny säger. Och på 6-7 veckor ha ett helt annat liv. Jesus lämnar dem. Men han säger, ni måste stanna kvar. Apostlagärningarna 1-8. Ni måste stanna kvar i Jerusalem. Och när anden kommer över er ska ni få kraften. Jerusalem, lite större cirkel i Judén, lite större cirkel i Samarien och lite större cirkel i hela världen. Profetorden här borta är på väg att gå uppfyllelse. Havsländerna har hört budskapet, men ännu mer. Låt oss få predika för dem som ännu inte har hört om evangelium på Öckerö. Alla vill att det ljuset ska tränga in och bli livsförvandlande. Amen. Var börjar man för någonstans då? Det var en man som tog en resa från en liten större stad vid havskusten upp i bergen för att på någon semestertripp se och utforska saker. Och kom till en liten by, och i den här lilla byn så gick han runt för någon form av sizing. Och så möter han en gammal man som sitter utanför en kyrka. Och han går fram till den gamla mannen och säger, är det någon känd person som har blivit född i den här staden? Och den här luriga mannen som sitter där svarar med knivskarpa ord. I den här staden så har inga kändisar blivit födda, bara bebisar. Så vilken ände börjar man? Hur långt är ett rep? Vilken ände börjar man? Hur fångar man upp det? En del tycker att repet är långt, andra tycker att det är kort. Det beror på helt och hållet vad man har för några referensramar. Eller hur? Jag har sett ett jättelångt rep, så alla rep du kommer på är mycket mindre än det repet. Så det repet du visar mig, det är litet. Du uppfattar rep som en sak. Långt eller kort. Vi har alla en subjektiv upplevelse, erfarenhet. Och det är det vi adresserar. Eller hur? Vad börjar man för någonstans? En annan man åkte genom Florida. Och han åkte genom Florida och såg dessa apelsinträd och apelsiner i mängd. Det var så mycket apelsiner så att han blev alldeles gul själv. Liksom. Så kom han in på det här fiket eller restaurangen och så säger han att nu ska jag äta. Och så vill han ju såklart ha lite apelsinjuice, för hans läppar har blivit fuktiga utav träden och apelsinerna. Hett hjärtan och allting. Så han sitter bara, nu måste jag få det här. Så han kommer in och han ser att tallrikar som kommer ut ifrån köket har uppslajsade apelsinklyftor. Och det, som ser, han bara, det här, jag är så törstig på det här så nu går jag på mitten. Och så går han fram och så vill ha apelsinjuice. Och, hon som står, eller han som står bakom disken tittar upp på honom. Tyvärr så går det inte det. Vad menar du, går inte det? Jag förser ju, ni måste ju ha hela köket fyllt av apelsiner. De kommer ju ut här. Vad det, jag åkte förbi, det är apelsiner på apelsiner på apelsiner på apelsiner på apelsiner på apelsiner. Och den som står bakom, gör det, men det är så här att våran maskin är sönder. Stannar vi av? Hittar vi då inte bara någon annat sätt att göra det på? Eller hur? Kan vi inte bara hitta en annan väg? Kan vi inte bara försöka någonting annorlunda som vi inte har gjort innan? Vi måste ju kunna någonstans. Eller hur? Om Gud är den han säger att han är. Att han fick öppna våra hjärtan, våra ögon. Så vi får börja om. Men vi vill ha ett färdigt svar redan från början. Vi orkar liksom inte bli födda på nytt och börja om. Utan vi vill att maskinen ska fungera. Och vi vill ha det färdigpressat och vi vill ha det klart. När ingenting av det fungerar i Guds rike. Allt är en process, allting är en resa. Men Gud kan väcka vem som helst, när som helst. Kanske är tiden då Gud vill väcka dig och väcka mig. Att vi får resa oss upp och att vi får tala om för världen att Jesus är Herre. Att Jesus är konungarnas konung. Att han är mästaren. Att han är den som kan förvandla liv på djupet. Amen. Nu vet jag inte om jag lyckades. Ja. Och jag har nog inte bett den, va? Nu ber vi på slutet här. Tackar dig, Fader i himmelen, Herre, för att jag har fått möta med dig. Att vi har fått möta med dig. Tackar dig, Fader i himmelen, för det liv som Jesus har gett. Och andens närvaro. Så vi ber i slutet av den här gudstjänsten, Herre. Att du ville möta med oss när vi lägger händerna på varandra och ber att vi fick öppnade ögon. Hopp får komma tillbaka, tro får komma tillbaka, liv får komma tillbaka, drömmar får komma tillbaka. Allting det pulserande liv som finns tillsammans med dig, Herre. Låt det få bli väckt, Herre. Låt den här bönestunden få bli den här stunden, kanske inte den spektakulära bönestunden, Herre, men den bönestunden som vi får minnas tillbaka och säga, då rörde sig anden. Då var den heliga anden, det var påtagligt, det var uppenbart. Det var någonting som föddes, det var någonting som tändes. Drömmarna om ett förvandlat liv med dig, Gud, tändes. Hoppet vi kommer tillbaka, Herre. Jag ber, Herre, utifrån de ord som Jesaja profeterade. Att det ska få bytas, Herre. Askan ska få bytas mot en huvudprydnad. Att glädjens olja ska få flöda istället för sorg. Att modlöshet skulle få försvinna och vi fick bli klädda i en lovprisningsdräkt. En högtidsdräkt som det står. Och att vi fick bli dessa terebinter som det står. Dessa träd planterade utav dig själv, Herre. Jag ber utifrån Jesaja 61 och vers 4. Låt det, Herre, få ske i Nimbus. Låt det få ske här på öarna. Låt det få ske, Herre, i Linnéakyrkan. Väck till liv, Herre. Förvandla i Jesu namn. Amen. Vi ber till våran Fader i himmelen. Amen. Varsågoda.